Du lyssnar på P3 Historia. Alltid först i appen Sveriges Radio.
Sekigahara, Japan, 21 oktober, år 1600. Den täta dimman vägrar ge med sig och hela morgonen har det varit nästan omöjligt att urskilja sin motståndare på andra sidan. Men även om de inte syns så hörs de. För den samling soldater som står uppställda på båda sidor av fältet är inte bara någon handfull, utan räknas i hundratusental. Längs sidan på de allra flesta hänger välslipade katanor. Det är svärd som burits av samurajer i århundraden. Och som skydd bär de rustningar med kraftfull bröstplåt. På huvudet stora hjälmar, smyckade med långa horn och vackra ädelmetaller. I takt med att sikten lättar började också kavalleriet att göra sig klara. Tusentals stampande hästar, redo att tillsammans med sin ryttare rusa till anfall. Två stora fraktioner, den västra och den östra, indelade i vältrimmade slaglinjer. Alla villiga att kämpa till sista blodsdroppen. Och i främsta ledet för den östra armén står en man som strävat efter att ta sig hit under större delen av sitt liv. Det slag som nu ska gå av stapeln kommer att avgöra inte bara Japans utan även hans öde. Han som hoppas bli historiens mäktigaste shogun, Tokugawa Ieyasu.
Det här är berättelsen om Tokugawa Ieyasu, den första shogun som styrde över ett enat Japan. Men priset betalades i människoliv, hundratusentals döda soldater och en förlorad son.
Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
Stämningen är lika tät som dimman på slagfältet alldeles i mitten av Japans största ö, Honshu. Den här oktoberdagen år 1600 står allt på spel för den 58-åriga Tokugawa Ieyasu. Hela sitt liv har han ägnat åt att omsorgsfullt lägga ett pussel med många komplicerade delar. Och idag kan de sista bitarna läggas på plats. Om allt går Tokugawas väg kan han göra något många har drömt om, men ingen lyckats med på över 100 år. Ena hela Japan på nytt. Bringa fred till det krigshärjade öriket. Och utropas till shogun. Den högsta militära ledaren. Chefen för hela riket. Men om han besegras, då är det över för honom. Då går allt han har arbetat för om intet. Och det enda som återstår är det plågsamma ödet som väntar varje slagen samurai. Det rituella självmordet. Att ta sig till den här punkten, där drömmen om ett enat Japan är inom räckhåll, har krävt metodisk planering och ett oändligt tålamod. Just det som Tokugawa Ieyasu har tränats för hela sitt liv. En pojke som ska bli samurai har nämligen knappt någon barndom att tala om. Sådana barn fostras med sträng disciplin. Och de är redan från dag ett brickor i det politiska spelet, som kan användas till lite av varje. Säkerheten är rigorös på den maffiga borgen, lite drygt 20 mil söder om dagens Tokyo, på den japanska sydkusten. Runt den löper tre vallgravar, djupa och med höga stenmurar. Borggården patrulleras av samurajkrigare, och i det sydöstra hörnet reser sig det höga vapentornet med sitt lätt välvda tak och vita fasad. Hela bygget skvallrar om att det här är högkvarteret för en inflytelserik klan. Och det är här vi hittar vår huvudperson år 1556, 14 år gammal. En tonåring med slät hy, blanksvart hår och ett skarpt intellekt. Hans far är en mäktig man, en daimyo, alltså en länsherre som kontrollerar egna arméer, landområden och borgar. Men faktiskt inte just den här borgen. För det här är inte Tokugawa Ieyasus riktiga hem, utan tillhör en annan prominent klan, Imagawa-klanen. Och den tonåriga Ieyasu är inte här av fri vilja.
Det handlar helt enkelt om att han är hos en länsherre i trakten, en mäktigare familj än hans egen, Imagawa-familjen. Och där sitter han som gisslan.
Det här är Ingmar Ottosson, docent i historia vid Lunds universitet och författare till boken Shogun, generalerna som ledde Japan.
Och det här var ju mycket vanligt på den tiden i Japan. Slöt du ett avtal med någon annan länsherre, då ingick det ofta att man lämnade gisslan för att visa sin goda vilja, så att säga.
Tokugawa Ieyasus far har alltså skaffat sig en bundsförvant i Imagawa-klanens ledare och betalat med sin son. År 1556 har han varit gisslan i närmare ett decennium och har i stort sett vuxit upp här. Och trots att han faktiskt är en sorts fånge har han förmodligen haft det någorlunda okej. Den unga Tokugawa både äter gott och får en fin utbildning. Och det här är alltså inga konstigheter i 1500-talets Japan. För den som gör anspråk på makt måste bygga sitt politiska nätverk. Japan är ju nämligen inte ett enat rike, utan ett mishmash av olika krigsherrar som ständigt försöker försvara och utöka sina territorier. I en väldigt turbulent tid.
Jag brukar kalla den för Vilda Östern, men mer formellt så brukar det stå de stridande staternas epok i historieböckerna, alltså på japanska Sengoku Jidai. Och det som utmärker de stridande staternas epok, det är det att ingen riktigt har överhanden. Alltså det finns väldigt många makthavare som konkurrerar fram och tillbaka, men det finns ingen auktoritet som alla lyder eller respekterar.
Japan har sedan urminnes tider haft en kejsare, men han är sedan lång tid tillbaka mest en symbol, en ceremoniell galjonsfigur. Utöver kejsaren finns ännu en makthavare, militärens högsta chef, shogun.
Shogun, eller shogun på japanska, en överbefälhavare, en sorts militärledare. Men grejen är den att under 1500-talet så var inte shogunerna heller starka. Det hade på något vis blivit totalt, alltså fritt fram för alla här. Så det var en kaotisk period, får man lugnt säga.
De som kivas om makt och land är istället ett knippe olika länsherrar, som Tokugawa Ieyasus pappa och ledaren för klanen som han är gisslan hos. Och utan en stabil centralmakt är det alltså ständiga strider. Det japanska samhället genomsyras av krig och domineras av samurajer. Samurajerna, alltså krigarklassen, styr i praktiken samhället. Och de utgör en förvånande stor del av befolkningen.
Det här var ju yrkeskrigare. De hade tagit makten i Japan på 1100-talet. Och sociologer idag, de tror att samurajerna, det var ungefär 5-6% av befolkningen. Och det är faktiskt en hög siffra. För tar man adeln i Europa så låg det nog där på 1-2% av befolkningen. Så det fanns alltså ganska gott om samurajer.
Det är ungefär som man kanske har sett japansk historia på film. En gudomlig men maktlös kejsare. Stenhårda samurajer i rustning som svingar sylvassa, elegant böjda svärd. Och så ninjor, alltså spioner och lönnmördare som smyger omkring och slår till när man minst anar det. Sån är Tokugawa Ieyasus värld. Och det är samurai han tränas för att bli. Men innan hans liv är över kommer det laglösa Japan att ha stöpts om. Och det är hans hand som ska peka ut den nya riktningen. Än så länge är han ändå bara en tonåring. Fast det är inte så bara vid den här tiden. För här kan pojkar bli myndiga runt 14 års ålder. Och med myndigheten får också vår huvudperson ett nytt namn. Som inte alls är det vi hittills har kallat honom. För i den här delen av japansk historia är det inte ovanligt att man byter namn flera gånger under sitt liv. Och Tokugawa Ieyasu är inte vår mans första namn, utan hans sista. Hans ursprungsfamilj har ett helt annat namn. Och han kommer att byta både en och två och tre gånger. Men för att göra allt så enkelt och begripligt det går har vi valt att redan från början kalla honom för det som står i historieböckerna. Alltså Tokugawa Ieyasu, som han tar sig lite senare i livet. Tokugawa, som vi kanske tolkar som ett förnamn, är i själva verket det han har valt som familjenamn. Och Ieyasu är hans tilltalsnamn.
I Östasien, inte bara i Japan utan i Kina också, så kommer alltid släktnamnet först. Det som vi kallar efternamn, men det är förnamn hos dem.
Det här med att det vi betraktar som barn är myndiga i 1500-talets Japan innebär också att barnäktenskap inte är särskilt ovanligt. För en myndig man måste ha en fru och snabbt kunna dra igång familjebildningen så att det finns söner som kan bära klanen vidare. Tokugawa Ieyasu gifter sig när han är 15 år och hans brud, Tsukiyama, är ungefär i samma ålder. Om de är lyckliga tillsammans vet vi inte. Det går faktiskt knappt att säga något om hur de har det. Men vi vet att äktenskapet bär frukt. Redan ett par år efter bröllopet får de en son och efter det en dotter. Det gäller att ligga i. För precis som i Europa på den här tiden måste man stålsätta sig inför att alla barn man får inte kommer att överleva. Spädbarnsdödligheten är väldigt hög. Tokugawa Ieyasu är en av alla föräldrar som kommer att förlora barn. Sin förstfödda son. Men det är ingen sjukdom som ska ta pojken. Hans framtida baneman finns i familjen. Närmare bestämt, hans egen far. I ungefär samma veva som Ieyasu gifter sig debuterar han också i det yrke som han skolats i sedan barnsben. Krigare. Han går ut i strid under ledaren för klanen som han växt upp hos som gisslan. De ligger i luven på sina grannar, en annan makthungrig familj, Oda-klanen. De håller till i trakterna kring dagens Nagoya, ungefär 10 mil nordöst om Kyoto. Och Oda-klanen leds av en man man helst inte vill vara fiende med. Den 23-åriga Oda Nobunaga.
Det var en annan länsherre, han var 8 år äldre än Tokugawa Ieyasu. Och den här mannen, han var ju känd för att han hade ingen respekt för traditioner. Han gick rakt fram och gjorde som han ville. Han kunde vara ytterst hänsynslös.
Oda Nobunagas namn ska vi lägga på minnet. De som möter honom här i hans egen tid glömmer nog inte bort honom i första taget. Han har en extravagant klädstil med starka färger. Och han verkar vara lite av en karaktär. Enligt vissa källor går han under namnet Idioten från Owari. Men Oda Nobunaga är långt ifrån ett pucko. Särskilt inte på slagfältet. Det visar han år 1560, när kriget rasar mellan Oda-klanen och den familj som vår Tokugawa Ieyasu strider för. Oda lyckas döda sin motståndare. Och det innebär att klanen som den 18-åriga Tokugawa varit lojal mot i nästan hela sitt liv plötsligt har försvagats. Det verkar som att framtiden kan tillhöra Oda Nobunagas lag. Så under brinnande krig börjar Tokugawa att lägga upp en ny taktik. Han kan inte öppet traska över till Oda-klanen och erbjuda sin trohet. Det skulle riskera inte bara hans liv, utan också hans hustru och barns, som fortfarande är kvar i borgen där Tokugawa suttit gisslan i så många år. Innan han kan åla sig ur alliansen och gå över till Oda, måste han skaffa sig något han kan använda för att förhandla till sig deras frihet. Planen är att bryta sig in i ett slott och kidnappa ett gäng viktiga personer som sen kan bytas ut mot Tokugawas fru och barn. Men det är en farlig operation som bara hans allra skickligaste krigare kan lyckas med.
Slottet Kaminogo, februari 1562. De syns knappt i nattens mörker. Hela gruppen är klädda i svart från topp till tå. Bara deras ögon kikar fram genom en smal öppning i tyget. Ledaren spanar mot slottet som ligger uppe på höjden. Det är bitande kallt, men kylan bekommer honom inte. Han är fokuserad på målet. Med vaksam blick ger han signal åt sina män att avancera. I en rörelse tar de sig smidigt fram mot palatsets port där väktaren väntar. Han har redan sett dem och vädrat fara. Ninjor som kommer smygande är sällan goda nyheter. Men när gruppen kommer närmare slappnar vakten av. För de bär vapenmärket som tillhör slottets klan och vinkar snabbt in på borggården. Ledaren drar nöjt på mungiporna bakom ansiktets svarta drapering. Steg 1 avklarat. På nolltid har han och de andra slukats av skuggorna på palatsets gård. Sen dröjer inte länge innan tumult utbryter. Från en av sovsalarna hörs rop på hjälp och rop om att elden är lös. Paniken sprider sig lika snabbt som lågorna när folk rusar huller om buller mot säkerheten. Men det är inte alla som kommer undan. När lugnet återigen har lagt sig är några av slottets invånare försvunna. Och det är inte elden som har tagit dem, utan ninjorna med sin skickliga ledare i spetsen, som det nu inte finns ett spår av.
Hattori Hanzo heter den här legendaren, en av Tokugawas allra mest slipade soldater, som alltså också extra knäcker som ninja. Ninjorna har egentligen inte särskilt gott rykte. De tassar omkring på nätterna och mördar i det tysta. Om samurajerna är högaktade så är ninjorna snarare fruktade. Men när man behöver en ninja så behöver man en ninja. Och Hattori Hanzo är den bästa.
Han var en skicklig krigare, den saken är klar. Och hans huvudgren, det var svärdsfäktning. Så att han var ju inte att leka med. De kallade honom kärvänligt för Oni, som betyder demonen.
Och operationen lyckas. Hanzo tillfångatar viktiga personer för Imagawa-klanen. Och Tokugawas fru och barn får fri passage tillbaka till deras provins på Japans sydöstra sida. För vår huvudperson har vi i det här laget fått ett eget högkvarter. Hans far är död och har lämnat över ledarskapet för klanen till honom. Det innebär alltså att Tokugawa Ieyasu är familjefar, klanledare och fältherre vid 20 års ålder. Betydligt mer än vad de flesta lyckas åstadkomma på en hel livstid. När 1560-talet rullar igång är Tokugawa Ieyasu allierad med den hänsynslösa Oda Nobunaga. Det innebär att Tokugawas samurajer stöttar Oda-klanen när det behövs. För han basar förstås över egna arméer. Samurajer skrudade i rustningar med den karaktäristiska metallhjälmen på huvudet. Redo att utdela dödliga svingar med sina svärd. Men vissa samurajer har också lite modernare grejer. För européerna har alldeles nyligen börjat göra besök i öriket Japan. Och de har med sig den nya tidens vapen.
Tokugawa, han var ju född 1542. Det är precis det året när de första västerlänningarna kommer till Japan. Och då är det portugiserna. Och de kommer med skjutvapen, alltså eldvapen, det senaste från Europa. Mynningsladdar och muskedunder och sånt. Och det väcker ju ett visst uppseende naturligtvis. Så att de som är intresserade av ny teknik i Japan, de nappar ju på det här och börjar lära sig hur man hanterar musköter. Men många samurajer sa antagligen att jag vägrar använda det här för jag har mitt svärd. Så att det är lite blandat. En del har det, andra inte.
Ja, det här är ju den del av historien där européerna har börjat utforska och på många ställen exploatera omvärlden. Handelsmän som hoppas på att tjäna storkovan tar sig sjövägen över hela jordklotet. Och hemma i Europa blomstrar både ekonomi och nya idéer. Där har man ganska nyligen börjat använda tryckpressen. Och genomgår dessutom en storskalig religionskris eftersom den katolska kyrkan håller på att splittras i en protestantisk och en katolsk del. Och just kristendomen, den katolska varianten, är också något som portugiserna som kommer till Japan försöker pracka på japanerna. Det blir nej tack på det. Här bekänner man sig till buddhism och shintoism. Men eldvapen köper man alltså in. För den stökiga stridande staternas tid är fortfarande i full gång. Och Tokugawa Ieyasu har expansion i sikte. Ägnar sig åt att ta kontrollen över en av grannprovinserna. Men han navigerar varsamt och undviker att hamna i öppen konfrontation.
Det verkar ha varit någon sorts personlighetsdrag hos Tokugawa. Att han var ganska skicklig på just sådana saker. Att ligga lågt, vara försiktig men ha långsiktiga mål. Det verkar utmärka honom som person. Och det var ju ytterst klokt i den här situationen.
Tokugawa ser också till att ha fler allierade än bara Oda Nobunaga. Och han sluter förbund med krigsherrar i andra provinser. För som vi redan vet behöver man goda vänner för att överleva som makthavare i den här tiden. Men politiska allianser är flyktiga. Och inom kort ska en av Tokugawas bundsförvanter förvandlas till en fiende. Som nära på kommer knäcka honom helt. För Tokugawa Ieyasu går mycket av 1560-talet ut på att ena och behålla lugnet i den provins som är hans hem. Och det går bra. Han har pli på vanligt folk, alltså bönderna. Och han rustar upp och snyggar till sitt slott, där också två nya barn kommer till familjen, två döttrar. Och hans allians med Oda Nobunaga är fortfarande intakt, även om den just nu kanske mer går ut på att de två håller sams och inte slåss mot varann. Snarare än att de strider tillsammans mot en yttre fiende. Men när 1570-talet inleds och Tokugawa börjar närma sig 30-årsåldern är det dags att plocka fram vapnen och backa upp sina allierade. För Oda Nobunaga har förstås pysslat på sitt håll med att stärka och utvidga sina provinser. Men han har större ambitioner än så. Nämligen att ena hela Japan.
Antagligen så fanns det ett sånt mål väldigt tidigt och kanske hos väldigt många. Det var bara det att Japan var så väldigt oöverskådligt vid den här tiden. Och det var så många om och men. Om man skulle kunna nå den totala makten över landet. Så det verkade vara ett väldigt avlägset mål. Men definitivt, det var nog flera, till exempel Oda Nobunaga, som gick omkring och drömde om det här. Att de skulle bli den som enade landet igen.
Men för att få till ett samlat rike under en enda ledare krävs muskler och strid. Så nu träder Tokugawa Ieyasu fram vid Odas sida. Och det är ett lyckat samarbete. Det går som tåget och de segrar i slag efter slag. Tills det en dag tar stopp för Tokugawa och hans armé. I januari år 1573, vid en borg nära den japanska sydostkusten där han ska möta en av sina farligaste rivaler. En man som tidigare varit hans bundsförvant. Men nu har allt förändrats. Och Tokugawa ska för första gången stirra förlusten och döden i vit ögat. Kanske insåg han det omedelbart när hans armé ställde upp sig på det snötäckta slagfältet. Att de inte hade en chans. Fienden är närmare 20 000 man fler än Tokugawas samurajer. Men nu finns ingen återvändo. De kastar sig in i striderna med katastrofalt resultat. Nästan hela Tokugawas armé på 11 000 man förintas. Och han slår till reträtt med bara 5 soldater vid sin sida. Hopplöst inträngd i ett hörn. Öga mot öga med döden. För om han inte dör för fiendens hand kommer skammen över att tvingats böja på nacken inför en annan man och krossa honom. I den här tidens Japan kan en samurai inte leva vidare med sån vanära. Det enda alternativet då är att begå seppuku, eller harakiri som det ibland kallas i Europa.
Det är en sorts, man kan kalla det för ett rituellt självmord, för det ska ske med vissa metoder och vissa seder runt omkring det. Och det är någonting som kom upp på medeltiden i Japan, 1100-talet den första gången. Och sen blir det mer och mer utbrett. Och det handlar då om att det tillgrips i det läget när ens heder, när heden är fläckad, då ska man begå självmord. För heden för en samurai, det var det främsta de hade. Och då kallas det här dödssättet för seppuku, som betyder skära upp magen. För det är precis det är. Man ska alltså själv skära upp magen. Så det måste ha varit mycket otrevligt det här.
En samurai bär alltid med sig två svärd. Katana, det långa svärdet. Och så Daisho, ett kort svärd som ska kunna användas för att begå seppuku. Och Tokugawa Ieyasu kommer med största sannolikhet att välja det rituella självmordet framför att dödas eller tillfångatas av fienden. Men han måste avsluta striderna på ett hedervärt sätt. Så han retirerar och hissar vit flagg, tänder inbjudande eldar i sitt läger och signalerar åt motståndarna att de kan komma fram för att ta emot hans kapitulation. Sen väntar han på nådastöten. Som aldrig kommer. För fienden tar sitt pick och pack och sticker.
Plötsligt så bara drar han vidare. Och det kan ha haft att göra med tidsfaktorn. Att han hade fler uppdrag. Och att han då inte ville fastna i en belägring någonstans. Så såna här faktorer gynnade Tokugawa. Så han hade en otrolig tur.
Så Tokugawa slipper sätta svärdet i sin egen mage. Och fienden som nedgjorde honom där på det snöiga slagfältet får inte njuta av sin seger i särskilt många månader. Han stupar i en annan strid. Och det innebär att Tokugawas bundsförvant, Oda Nobunaga, avancerar ännu ett steg i projekt Ena hela Japan.
Det är hans bästa tid, för att han eliminerar motståndare efter motståndare i det här fullständiga pusslet som Japan är. Nu börjar han så att säga komma upp på allvar och nu kan man börja se ett sånt scenario att Japan kanske kommer att bli enat under just Oda Nobunaga.
Det verkar som att Tokugawa Ieyasu har spänt sin vagn bakom rätt häst. Det går bra på jobbet med andra ord. Privatlivet då? Hur står det till med familjen? Hustrun Tsukiyama och barnen håller sig hemma på slottet Okasaki, som ligger i närheten av dagens Nagoya. Det är vackert beläget vid en flod, med parken full av frodig växtlighet och rosa blommande körsbärsträd. Där i slottet finns hela Tsukiyamas värld. Som maka till en daimyo, en länsherre, behöver hon aldrig slita med sin kropp på fälten som bondkvinnorna gör. Men hon lever bakom höga murar. En fågel i en gyllene bur. Hennes dagar rutas in av hovlivets ritualer, som till exempel teceremonierna. En tradition som ursprungligen kommer från Kina, men som har blivit en viktig del av den japanska kulturen.
Det var zenbuddisterna som gjorde det här på medeltiden. Och då skulle man sitta i ett tehus i ett rum rak i ryggen och man skulle titta ut mot en vacker trädgård och man skulle ha rätt dekorationer i porslinsvasen in i rummet och fanns det några fler där skulle man konversera artigt och buga och njuta av drycken. Så man kan säga att det var nästan som en sorts gudstjänst hade det blivit när det kom till Japan. Och det var på något sätt kännetecken för folk som var bildade och förfinade att de kunde utföra en teceremoni.
Det låter ju fridfullt och härligt. Förutom att dricka illgrön matcha under teceremonier pysslar förmodligen Tsukiyama med andra kulturevenemang som låter sig underhållas av teaterpjäser. Men i slutet av 1570-talet viskas det också om att hon ägnar sig åt mer ljusskygga aktiviteter. Att hon smyger runt och smider ränker. En plan för att störta Tokugawas allierade, Oda Nobunaga. Och hon är inte ensam om det här, säger ryktet. Tokugawas son är också en del av konspirationen. Det är väldigt oklart om hustrun Tsukiyama verkligen är skyldig till det här. Men sonen verkar faktiskt vara inblandad i någon form av sammansvärjning mot Oda Nobunaga. Vilket sätter den 37-åriga Tokugawa i verklig knipa. För Oda Nobunaga tycks vara övertygad om att både hustrun och sonen är skyldiga. Inte för att det egentligen verkar spela så stor roll. En sån här skändlig anklagelse är så allvarlig att blotta misstanken räcker för att svärta ner den utpekade. Hustrun Tsukiyama döms till döden och avrättas med omedelbar verkan. Inte heller sonen, Tokugawas arvinge, skonas. Och vi vet ju vad som väntar för medlemmar av samhällets högsta klass som har förlorat sin heder i 1500-talets Japan. Seppuku. Men den 18-åriga sonen visas faktiskt en viss barmhärtighet. För det är förstås fruktansvärt plågsamt att ta sitt liv genom att sprätta upp sin egen mage. Därför får man lov att ha en så kallad sekundant, som står redo och kapar ens huvud så snart de rituella huggen är genomförda, så att plågan omedelbart avslutas. Och som sekundant utses någon som har funnits med i sonens liv sedan länge. Och som en gång till och med räddade det. Hattori Hanzo. För 17 år sedan satte han pojken i säkerhet genom sin våghalsiga operation. Nu är det Hanzo som ska sända honom in i döden.
September 1579. Med samlad min sätter sig Tokugawa Ieyasus son på knä på golvet. Han vet precis vad som väntar. Hans mor har redan lämnat jordelivet och nu är det hans tur. Det korta svärdet i magen, det smärtsamma snittet och slutligen undkomma lidandet när huvudet lämnar kroppen. Och han litar på sin förtrogna sekundant, Hattori Hanzo, med rikets vassaste klinga. Men den store samurajen Hanzo tvekar. Ska hans hand nu ta livet av den pojke som han en gång hjälpt till att rädda och sen sett växa upp till en ung man? Svärdet som annars känns fjäderlätt i hans hand är nu tungt som bly. Det går inte, hur lojal han än är mot sin herre. Demonen Hanzo klarar inte av sitt uppdrag. Men pojken slipper ändå en utdragen död. För det som Hanzo inte mäktar med står en annan man redo att slutföra. Så snart det mjuka skinnet har slitits upp och sargat inälvorna svingar svärdet och huvudet faller till marken. Hattori Hanzo står orörlig bredvid. Men längs hans ansikte rinner tårarna.
Även en demon kan fälla tårar. Det säger Tokugawa när han får höra om Hattori Hanzos mjuka sida. Hur hanterar han själv förlusten av Tsukiyama, hans fru sedan 22 år och sin förstfödde son? Vi vet inte. Källorna berättar inget om hans reaktion. Men kanske har han någon som tröstar honom. För hustrun har verkligen inte varit den enda kvinnan i hans liv. En man som Tokugawa har givetvis älskarinnor, konkubiner som lever vid hovet. För som alla förstår är det här inte en värld där kvinnor står särskilt högt i kurs. De kommer och går i de mäktiga männens liv. Och Tokugawa kommer också att gifta om sig och få väldigt många fler barn. Totalt 16 stycken närmare bestämt. Både inom äktenskapet och med sina konkubiner. En av sina söner har han låtit ta livet av. Och han kommer att förlora ytterligare ett barn som dör av sjukdom. Men hela 14 barn kommer att överleva till vuxen ålder. Fast de flesta av dem ser nog inte mycket av sin pappa under uppväxten. Han har fullt upp på annat håll. Med sitt och Oda Nobunagas stora projekt. Som bara går bättre och bättre. I början av 1580-talet, när Tokugawa närmar sig 40 år, står Oda Nobunaga på tröskeln till att ena det splittrade Japan. Men makthavare av hans kaliber har många som önskar livet ur dem. Och i Odas fall visade det sig att den dödligaste fienden inte finns på motståndarsidan, utan i de egna leden. Och i juni år 1582 slår en av hans allierade till.
Han är en anhängare till Oda, en underhuggare, en vasall. Men en gång när Oda söker nattkvarter och övernattar ett litet tempel som heter Honnoji in i Kyoto. När han är där då så med blixtens fart så omringas templet. Och den här mördaren, han antingen dödar Oda eller så blir han tvungen att begå seppuku. Något av det var det. Han överlevde inte i alla fall. Så hans bana slutar väldigt tvärt med att han blir röjd ur vägen.
Oda Nobunaga är död. Och det här spiller förstås över på Tokugawa Ieyasu. Han har inte bara förlorat sin viktigaste bundsförvant. De som har tagit livet av Oda vill ju roffa åt sig makten. Och är förstås också ute efter honom. Men han lyckas sätta sig i säkerhet. Och sen tillämpar han sin utarbetade metod att tålmodigt vänta och se. Vilket ger resultat. För det dröjer inte länge innan kuppmakaren själv blir utkuppad. Av en av den döda Oda Nobunagas närmaste män. Toyotomi Hideyoshi. Han har en anspråkslös bakgrund, men har klättrat i samhällshierarkin med hjälp av Oda.
Det är en man som har kommit absolut från folkdjupet. Det sägs att hans far var skogshuggare och kanske också fattigbonde. I ungdomen hade han på något sätt tagit värvning hos Oda som en helt vanlig fotsoldat. Och på något sätt så har Oda lagt märke till honom och börjat gilla honom. Och då fick han, alltså Hideyoshi, han fick bli sandalbärare åt Oda.
Toyotomi Hideyoshi blev inte kvar som sandalbärare särskilt länge. Utan han steg i graderna och har gång på gång visat sig vara både kompetent och lojal mot Oda Nobunaga. Och efter att han har röjt kuppmakaren ur vägen blir det han som tar Odas plats. Kanske tänker Tokugawa, det borde varit jag. Att han, som varit en nära allierad till Oda, skulle varit rätt man att ta över makten. Men som vanligt sitter vår huvudperson ner i båten. Utmanar inte den nya ledaren, Toyotomi Hideyoshi, utan sluter istället upp vid hans sida. Under de kommande åren formar de ett framtida rike. Och år 1590 lyckas de kuva en av de sista starka klanerna. Med Toyotomi Hideyoshi som ledare enas nu Japan för första gången efter 120 år av inbördeskrig och oro. Tokugawa Ieyasu är självklart en del av den här stora framgången. Och nu ska han belönas för sina insatser. Han får en ny förläning, ett större län som han kommer kunna plocka in mer skatt från och därmed bli rikare. Men det nya länet är i övrigt inte mycket att skryta med. Det ligger långt bort från Kyoto, huvudstaden där kejsaren finns. Och det finns inga vidare städer, mest bara en fiskeby. Så Tokugawa undrar kanske om den här nya förmånen egentligen är en knäpp på näsan.
Det fanns en samurajboy där, det gjorde det. Men den var 130 år gammal och den var rätt så förfallen. Så att jag tror att på ett sätt var det kanske det att Hideyoshi ville sätta Tokugawa på plats. Visa vem som bestämmer i landet. Att han kan skicka Tokugawa dit. Men utåt sett så var det ju en belöning. Alla bugade och log och var jätteförtjusta och så vidare.
Den nu 48-åriga Tokugawa finner sig och gör det bästa av situationen. Visst, hans nya län är lite av ett renoveringsobjekt. Men han sätter igång och rustar upp den lilla stad som finns. Fixar med vägnät och vattensystem. Bygger hus. Ser till att handeln kommer igång. Och satsar dessutom på konst och kultur. Stan som han piffar upp heter Edo. Och den ska inte vara en futtig byhåla särskilt länge till. För Tokugawa Ieyasu har allierade kommit och gått. Fruar och konkubiner lika så. För vid det här laget har han hunnit gifta sig igen och bli enkling en gång till när hans hustru dog av sjukdom. Men en person har följt med honom i stort sett genom hela hans karriär. Den trogna vapendragaren, samurajen och ninjan Hattori Hanzo. Han finns med även här i Edo som en av slottets försvarare. Men även en mästarkrigare som Hanzo behöver få gå i pension. Efter några sista år i Tokugawas tjänst lämnar han svärdets väg och vänder sig till religionen. Blir buddhistmunk. I templets stillhet ska Hanzo sen bli kvar till sin död. Men någon som inte tar det lugnt och stilla är landets nya ledare. Toyotomi Hideyoshi. För han har mer grandiosa anspråk än att bara vara den som har enat Japan. Hideyoshi vill betydligt mer än så. Nämligen klämma till Kina. Det enorma rike väster om havet där Ming-dynastin härskar. Men det går förstås inte att invadera jätten Kina. Så Toyotomi Hideyoshi attackerar istället Kinas lydstat Korea. Som både är mindre och ligger närmare till hands för hans arméer. Men det går uruselt.
Japan har inte varit i krig utomlands på över 900 år när detta hände. Så det är ju lite ovant att dra ut. Och alltså samurajerna hade aldrig i sin historia stridit utrikes. De har aldrig varit utanför öarna. Så det här var definitivt ett märkligt drag. Och kriget gick också mycket dåligt. De helt enkelt fastnade i Korea.
Vår Tokugawa ser till att blanda sig i den här konflikten så lite som bara möjligt. Han håller sig på sin kant och bidrar som vanligt sin tid. Sparar kanske på krafterna inför ett eventuellt framtida maktskifte. För Toyotomi Hideyoshi är inte direkt purung. Och i slutet av 1590-talet kommer tiden i kapp honom. Han har hunnit passera 60-strecket och inser att det inte är långt kvar. Så för att skydda det nya, enade rike han har byggt upp utser Toyotomi sin son till efterträdare. Men sonen är bara ett barn. Så innan Toyotomi Hideyoshi dör på vintern år 1598 skapar han också ett råd av vuxna makthavare som ska agera förmyndarregering. 5 män ska sitta i rådet. Och en av dem är förstås Tokugawa Ieyasu. Och det är han som är starkast av dem alla, med en kraftfull armé bakom sig. Och vad tror vi då? Kommer ett sånt här gäng hålla sams och beskydda den unga blivande ledaren tills han är redo att tillträda? Nej, det verkar inte så troligt. Mycket riktigt börjar de kivas och skramla med vapnen i princip direkt. Och det bildas 2 fraktioner i maktskiktet. En östlig och en västlig. Tokugawa är ledare för den östra fraktionen. Och hans främsta motståndare är en samurai och länsherre som har sin bas i västra Japan. Läget mellan dem blir allt mer ansträngt. Och till slut är krig den enda vägen ut.
Någonstans är det en gnista och så börjar konfrontationen. Och det handlar också om att Tokugawa nu börjar. Han drar ut i fält. Det är som att han vet att den här gången kan jag inte bara sitta och syna mina kort, utan nu måste jag ut och visa att jag slåss.
Så här kliver den hittills så tålmodiga och återhållsamma Tokugawa Ieyasu fram på allvar. Försiktighetens tid är över. Nu gäller det att sätta ner foten och visa vem som ska bli rikets ledare framöver. Och år 1600 är det dags för drabbning. Slagfältet vid Sekigahara i närheten av Biwa-sjön väster om Nagoya är enormt. Men de långa raderna av soldater går knappt att urskilja, så tät är dimman. Vi är återigen på den plats där det här avsnittet tog sin början. Det är spänd stämning. Ögonblicken innan allt ska braka loss på allvar. Soldaterna i de främsta leden vet att döden med största sannolikhet väntar där ute. För Tokugawa Ieyasu är det här livets viktigaste strid. På andra sidan står motståndarna. De som måste undanröjas för att han slutligen ska kunna lägga den sista biten i sitt komplicerade pussel. Det som föreställer honom som Japans enda ledare. Det är ett enormt slag som han står inför. Här i Sekigahara står nu närmare 150 000 krigare. Och det är absolut inte givet vilken sida som är starkast. Så bryts den andlösa väntan när en liten fraktion av Tokugawas soldater kastar sig ut i attack mot den västra armén. Sen är allt igång. Striderna är öronbedövande. En kakofoni av soldaternas vrål av raseri och smärta. Svärdsklingornas sång. Dundret av musköter, kanoner och galopperande hästar. Till en början ser det ut som att det är Tokugawas fiender som får ett övertag. Men så vänder allt. Och det är inte stridsteknik som nu avgör det här slaget. Utan en mans sviktande lojalitet. En länsherre som inte riktigt har vetat vilken fot han ska stå på. Han verkar ha stöttat den västra arméns ledare. Men här under slaget svänger han plötsligt om och går över till Tokugawas sida.
När det har hållit på ett tag, någon, kanske bara en timme eller så, det här slaget, vid något strategiskt ögonblick, plötsligt då, så byter han sida och vänder vapnen så det blir väldigt jobbigt för motsidan och det på något sätt tippar över balansen definitivt till Tokugawas fördel.
Och efter det första sidbytet följer flera andra generaler efter och lämnar den västra armén, som nu besegras grundligt. När slaget är över ligger uppemot 30 000 män döda på den upptrampade, leriga marken. Resten av den västra armén har flytt. Och kvar som segrare står Tokugawa Ieyasu. Förmyndarregeringen, det där rådet på fem mäktiga länsherrar, är upplöst. Den lilla tronarvingen som de skulle lotsa fram till makten stuvas undan på ett slott tillsammans med sin mamma. Oskadliggjord för tillfället. Och kvar på toppen finns Tokugawa Ieyasu, som är redo att ta det sista steget och låta utnämna sig till den post som ingen burit på många år. Det är dags för det enade Japan att få en ny högsta militärledare. En shogun. Men Tokugawa stressar inte fram, utan låter allt ta sin tid.
De två högt uppsatta männen gör sig redo att presentera sitt ärende för segraren från Sekigahara. Hela 3 år har gått sedan triumfen, men ännu har inte Tokugawa Ieyasu intagit den post som alla tycker att han borde. Japans nya shogun. Nu måste de lägga fram saken på rätt sätt för att få allas önskan igenom. Försiktigt förkunnar de båda männen att hela riket otåligt väntar på den goda nyheten, att det är hans höghet som nu ska ta över posten. Tokugawa Ieyasu lyssnar på uppmaningen, men den evigt ödmjuka ledaren spelar ner sin egen roll och säger att det inte är någon brådska med den saken. För honom är det viktigare att ordningen i landet återupprättas och att folkets väl tas om hand. Och inte minst att de nobla länsherrarna får slå sig till ro i sina egna län. Först därefter kan det kanske finnas tid att tänka på hans personliga status. Sändebuden bugar djupt och vördnadsfullt. Den försiktige Tokugawa skyndar, sin vana trogen, alltid långsamt.
Nej, han gör sällan saker förhastat, den gode Tokugawa Ieyasu. Men till slut, år 1603, utses han ändå av kejsaren till rikets nya shogun. Efter nästan 40 år av omsorgsfullt planerande och stridande har den nu 61-åriga Ieyasu uppnått sitt mål. Tokugawa-shogunatets tid har inletts. Och han kommer verkligen att agera som rikets överbefälhavare och ledare. För kejsaren är fortfarande bara en maktlös symbol. Från och med nu är det shogunen som bestämmer.
Man kan nog faktiskt säga att Tokugawa Ieyasu är den första som verkligen kontrollerar hela Japan och shogun. För det har varit så många om och men tidigare med den där posten. Så det är en stark centralregering som Japan har fått nu.
Och nu kan man ju tro att Tokugawa ska klamra sig fast vid den här maktpositionen tills han drar sitt sista andetag. Men icke. Efter bara 2 år som shogun lämnar han över till sin äldsta son. På pappret i alla fall. I verkligheten är det fortfarande pappa som bestämmer. Men med den här manövern säkrar han framtiden för sin familj. Och skapar ett shogunat där ledarpositionen går i arv.
För det han ville visa, att när jag faller ifrån, då är min son shogun. Och sen när han, då är det hans. Så att han ville behålla det inom familjen.
Tokugawa Ieyasu är vid det här laget också 60 plus. Så han vill nog hellre ha det här ordnat förr än senare. För både han och vi vet ju att det är en hög ålder på den här tiden. Men att sonen får shogun-titeln är alltså bara en formalitet. Tokugawa kör vidare på sitt statsbyggande. Den del av riket som han har byggt upp, Edo, snickrar han vidare på. Och det ska bara bli större och mer inflytelserikt. Steg för steg ska Edo erövra platsen som Japans främsta maktcentrum och ge namn åt den här epoken i japansk historia. Edo-perioden. Och statusen kommer att bestå. Några 100 år senare ska stan byta namn. Från Edo till den östra huvudstaden, alltså Tokyo. Med Tokugawa vid rodret inleds sedan en period av stabilitet. Han ger sig inte in i några konflikter med andra länder, utan satsar på att stärka det nya Japan. Ser till att handeln rullar på inom landet, skapar ordentliga farleder och vägar som både varor och människor kan färdas säkert på. Men han är inte någon särskilt mild ledare. Det japanska folket kontrolleras hårt. Krigarklassen delas in i tre grupper. Länsherrar man verkligen kan lita på, länsherrar som är hyfsat pålitliga och sist av allt, de yttre länsherrarna, de opålitliga. De placerar Tokugawa strategiskt så att de inte ska kunna utgöra något hot. Dessutom stramar han upp reglerna för andra makthavare i riket.
Kejsaren får en ny arbetsbeskrivning, vad han ska och framförallt vad han inte ska göra. Och sen är det koll på buddhistprästerna i landet och befolkningen överlag blir nog också mer kontrollerad. Och det är ju helt enkelt för att nu har Japan fått en centralregering som är mäktig. Och det har de ju inte haft på evigheter. Så att det är ett mycket mer kontrollerat samhälle, reglerat och så. Det var en ordning nu som gällde för hela Japan. Och det var helt enkelt slutet på Vilda Östern.
Tokugawa tar alltså ett helhetsgrepp om makten. Men det finns en lös tråd som han ännu inte lyckats få bukt med. Den förra ledaren Toyotomi Hideyoshis son, den lilla knatten som en gång i tiden var utsedd som efterträdare till makten. Den pojke som Tokugawa skulle skydda med de andra i rådet, men som skuffades undan när striderna bröt ut. Sen Tokugawa tog makten har han växt upp som en sorts palatsfånge tillsammans med sin mor. Men år 1615, när Tokugawa är 73 år gammal, börjar han nog känna att det vore bra att verkligen se till att allt är krattat inför framtiden, när han själv inte längre lever. Han vill ju inte att det ska finnas några revanschlystna unga män som kommer att utmana Tokugawas son och sonsöner. Alla framtida potentiella utmanare om makten måste undanröjas. Så en patrull sänds ut i slottet där pojken som nu blivit vuxen befinner sig. Och palatset sätts i brand. Och enligt den grymma traditionen väntar inte mor och son på att elden eller fienden ska ta deras liv, utan begår båda det rituella självmordet, seppuku. Och därmed är det sista hotet mot Tokugawa Ieyasus shogunat utraderat. Den här hänsynslösa utrensningen blir ett av Tokugawas sista strategiska drag. För han har varit sjuklig en längre tid. Vi vet inte vad som plågar honom, men det kan vara någon form av cancer eller kanske syfilis. Men oavsett vad blir sjukdomen värre. Och 1616, när Tokugawa är en bit över 70, är hans tid kommen. Den stora ledaren, Österns ljus, somnar in vid en för tiden mycket aktningsvärd ålder. Och efter sig lämnar han ett mäktigt arv i form av Edo-perioden, som blir raka motsatsen till de stridande staternas tid.
Den var ända fram till 1867, och man kan ju säga positivt att det gav Japan fred i 225 år. Och det är den längsta fredsperioden som någon nation troligen har haft. Alltså det var folkökning och ekonomisk tillväxt under en stor del av perioden, framförallt då i början. Och familjen Tokugawa kommer ju att inneha det här yrket i 260 långa år. Ända tills de avskaffar jobbet som shogun i Japan, så är det ju dem. Det är de sista shogunerna, den familjen. 15 stycken av dem.
Ja, från och med nu är det vår huvudpersonsfamilj som kommer abonnera på shogunposten. Och Tokugawa ska bli än mer förknippad med den här titeln i modern tid, när en bästsäljande författare baserar sin högsta ledare på just honom, i den numera klassiska romanen och tv-serien Shogun från 1970-talet. Och Edo-perioden utgör också grunden för mycket av det många idag förknippar med traditionell japansk kultur.
Det är liksom Bushido, Kabuki-teater, färgträsnitt, geishorna i nöjeskvarteren, allt det där. Så att säga vykorts-Japan, det kommer ju från den tiden.
Men den starka centralmakten ska med åren växa sig ännu starkare och bli en repressiv stat, som också sluter sig mot västvärlden. De portugisiska handelsmännen och missionärerna jagas ut ur landet. och i princip inga europeer släpps in på flera hundra år. Vilket leder till att Japan hamnar på efterkälken på teknikfronten. För genom att stänga landet missar de den industriella revolutionen och har ständigt rejält tapp att ta igen under 1900-talet. Tokugawa Ieyasus minne lever kvar på många sätt i dagens Japan. Lite som en ideal ledare ur historien. Av de tre stora landsfäderna, Oda, Hideyoshi och Tokugawa, är han den mest uppskattade i vår tid.
Om man går till anställningsintervju i Japan idag, då kan man få en sån här fråga som att vilken arbetsgivare skulle du ha föredrat? Skulle vi ha Oda, Hideyoshi eller Tokugawa? Vem av dem vill du? Och det sägs att de som väljer alternativ tre, de får jobbet oftare än andra.
Enligt en gammal zenbuddhistisk berättelse står alla de tre ledarna vid ett tillfälle inför en näktergal som vägrar att sjunga. På frågan om hur de ska hantera den tystlåtna fågeln ska Oda ha svarat att om fågeln inte sjunger så dödar jag den. Hideyoshi säger att om den inte sjunger så ska han tvinga den att sjunga. Vår huvudperson däremot svarar att om näktergalen inte sjunger så ska han vänta på den tills den gör det. Och om man måste välja vem av de här tre som skulle utgöra det mest sympatiska chefsmaterialet så är det väl ändå den man som åtminstone ibland valde tålamod och eftertanke framför våld och tvång. Tokugawa Ieyasu.
Du har hört P3 Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Viktor Bergdahl och Sardas Rad.
En produktion av Munk för P3 Sveriges Radio.